Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i podden. Du som hängt med ett tag vet ju att jag och podden har besökt en rad olika utgrävningsplatser eller platser som en gång varit en praktfull utgrävningsplats med häftiga fynd. Men det genomförs hur många arkeologiska utgrävningar som helst som resulterar i allt annat än praktfynd men som ändå berättar vår historia. För snart ett år sedan brann en fastighet ner till grunden i centrala Ronneby i Blekinge. Ett vackert hus från 1800-talet som betytt mycket för stadsbilden och naturligtvis för de människorna som bor där idag. Men det var inte det första huset på platsen, eller husen på platsen. Utan det har hela tiden funnits en gömd berättelse under grunden. Nu är det dags att bygga ett nytt hus, men innan snickarna får starta sitt arbete så måste arkeologerna undersöka en liten del av tomten. Den arkeologiska utgrävningen genomfördes under en vecka i april och när jag var på plats var arkeologerna Johan Åstrand och Ulrika Söderström från Museiarkeologi Sydost på plats. Jag kom dit med mina vanliga förväntningar om fynd som ska hamna på löpsedlarna. Men frågan är, vad är bäst? Guld som glimmar eller glimtar från vår historia. Det här avsnittet produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge.
Hej!
God dag! Är det sista dagen?
Det är sista dagen faktiskt.
Jag vet inte alls. Bara uppmärksammade på något vis.
Ja, precis. Och det blev lite snabbt på med den här undersökningen också. För att ja, det är olika saker som de behövde komma igång och det hade ja, någon tillstånd och sådana där saker. Mm. Men det funkade bra. Vi var snabba ut.
Yep.
Ja, det var vi. Ja, det var jag. Ja. Så det var kort varsel. Så att, men det funkade bra. Det passade bra nu innan det blir mer saker att göra också. Så att,
ja.
Och så att det är en liten yta.
Men jag bara tänkte, du kanske ändå kan stå för bakgrunden. Vad är det som, var är vi någonstans förresten?
Ja, vi är mitt i Ronneby.
Ja,
ja precis. Och i korsningen Karlskronagatan, Västra Torggatan. Precis. Och här brann det i det här kvarteret, eller i den här fastigheten. Var väl i somras tror jag.
Ja, inte så länge sedan.
Ja. Nej. Och det brann ner alltihopa tyvärr.
Ja.
Och det var blandning, lite äldre hus från slutet av 1800-talet och något från 1930-talet. Var det. Och, så det brann ner men nu ska det byggas upp igen. Och det mesta här ser ju ut som ser läskigt ut med gamla källargrunder som liksom är det ser alldeles utbombat ut här nu. Men, så att det mesta är ju grävt tidigare och då är det ju grävt utan någon arkeologisk undersökning.
Okay.
Förstås.
Ja.
Men sen så men det finns lite grann kvar som inte är grävt sen tidigare. Och den här ytan behövde de ha till den nya när de ska bygga upp det nu. Och här var, jag kom hit i december och gjorde en förundersökning bara för att se om det överhuvudtaget fanns någonting orört kvar. Och det trodde
och
jag
nästan. När du pratar om orört, då menar vi någonting i historisk tid? Alltså.
Ja, alltså ja. Någonting så att det inte är söndergrävt under 1800-1900-talet.
För hur gammalt är Ronneby?
Ronneby är ju från, som stad brukar man säga, 1200-tal.
Ja,
men kyrkan är ju ännu äldre, är 1100-tal.
Ja, ja.
Så stan är ju jättegammal. Och det är ju grävt en del, men inte jättemycket
nej,
i Ronneby.
Nej, precis. Det var därför jag tyckte det var kul att komma hit också.
Ja. Nej, så att det är ju liksom det viktigaste medeltida staden i Blekinge. Men som sagt ganska lite arkeologi som vi gjort och det var ett bra tag sedan också man grävde. När vi fick chansen här att titta på så var det kul så märkte vi att här finns ju djupa kulturlager mer än en meter djupa och där förundersökningen var i hörnet där det grävt ner i botten. Och det är mycket fynd i de här lagren också.
Okay.
Så det är mycket djurben och mycket keramik.
Ja.
Vi har egentligen gått från att det var ungefär lika mycket kärnvik och djurben som nu har gått över till nästan bara var djurben. Det är de här bottenlagren.
Ja.
Men några enstaka skärvor också.
Och vad betyder det då?
Jag tror att det är byter karaktär. Mm. De översta kulturlagren, ganska svarta, mycket avfallskaraktär, men mer hushållsavfall. Mm. Alla fynd verkar vara 1600-tal där. Sen kommer det en nivå där det kommer lite mer påfärd lera, lite mer sten. Och där får man en känsla av att det är nog en nivå när man har gjort i ordning tomten.
Okay.
Ja, liksom gjort den. Det här är ju lite grann, även om vi nu är väldigt centralt i stan, så är vi ganska nära ån.
Precis.
Så vi har varit lite i utkanten av den gamla stan.
Okay.
Mm. Och då har, när man gjort i ordning så har man fört på, och då har man fört på en del sten och lera som ska fylla, och samtidigt slängt dit en massa med djurben, men då är det mycket käkar, stora lårben och så, mer slaktavfall. Mm. Det andra kändes mer som hushållsavfall, liksom sånt, okay. från köket, ja. Man säger, från ett hushåll. Det här är mer sånt som skulle kunna komma, ja, man dumpar där på en byggplats, så dumpar man, för man behöver ändå ha utfyllnad. Mm. Så lite den känslan har det. Vi har egentligen grävt de översta lagren allra mest noggrant. För det intrycket som vi fick då från det här intrycket i uppdelning med hushållsavfall och anläggningsnivåer och sånt, det fick vi redan vid förundersökningen.
Ja.
Och då tänkte vi att det är nog det egentligen det allra mest intressanta, det som har en direkt koppling till hushåll i staden.
Ja.
Fynden som vi har verkar vara egentligen ända ner i botten, verkar vara 1600-tal.
Okay.
Så att det här är nog inte den allra äldsta delen av stan. Utan det här är nog ett område som man tar i anspråk när stan vart efter, så att säga.
Precis.
Ja, precis. Vi har haft lite medeltida kärnvik också. Det kom en skärva alldeles nyss här. Flyger. Nu är inte jag så jätteduktig på kärnvik, men det här tycker jag, det här ser lite grann ut som en så här yngre svartkortsskärva. Men vi hittade ju några skärvor medeltida kärnvik vid förundersökningen också, men de låg tillsammans med 1600-tals kärnvik, så att det kan vara så att det är omgrävt.
Ja.
Det vet vi inte med den här heller.
Ja, det måste ju vara ett jätteproblem. Det där och veta.
Ja, bara för att man hittar något som är gammalt så måste det inte vara så att det ligger kvar. Allt ligger inte kvar på samma plats.
Nej.
Där man slängde det från början. Och det gäller ju keramik, men det gäller ju till exempel kol och sånt som finns i marken, om man daterar det också. Mm. Det är inte alls omöjligt att vi skulle kunna komma på något medeltida lager i botten. Mm. Men intrycket från förundersökningen var att det är 1600-talet som dominerar helt och hållet. Mm. Och det är i och för sig lite intressant då, eftersom 1600-talet pratar man om Ronneby, så är det ju medeltiden som kommer i fokus, och dansktiden, för det är liksom stans storhetstid. Och sen så kommer en nedgång på 1600-talet. Liksom det blir svenskt och allt ska över till Karlskrona.
Ja,
stan mister sina statsrättigheter, men då blir det också detta att borgarna ska ju över till Karlskrona, samtidigt så inrättar de ju det här gevärsfaktoriet som i Ronneby, som ju liksom är en del av det här.
Vad var det för?
Det var alltså ett vapenindustri.
Jaha.
Ja, och det är en av, jag vet inte riktigt hur många som fanns i Sverige, kanske 6-7 stycken.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Så det är liksom på statligt initiativ.
Mm.
Så ska man, och då vill man ta vara på uppe vid ån, där vid strömmen eller vid fallen där, så kunde de ju då ha sånt som där man behövde vattenkraft för att borra gevärspipor och sådana saker.
Och här skulle jag vilja bryta in lite. För det Johan nu kommer att berätta är att tomten de gräver på tillsammans med flera andra tomter fick en viktig industri till sig 1680. Och för att du ska förstå historiens vinslag i denna lilla grop, så vill jag läsa upp en kort inledning och en sammanfattning till en uppgiftsövning från 1982 av en då 23-årig student, Stefan Flög. Numera jobbar han på Blekinge museum. Den heter Ronneby gevärsfaktori 1679-1780. Den handlar om det titeln beskriver, gevärsfaktoriet i Ronneby, som hade en av sina verkstäder just på den här tomten. Inledning och syfte. Året var 1680. Ett blodigt krig hade just avslutats. Skåne och Blekinge var återigen svenska. Genom en enväldig konungsvilja skapades en stad ur tomma intet och en annan raderades ut. Staden som försvann var Ronneby. Den gamla köpstadens öde blev örlogsflottans förläggning till Karlskrona, som fick sina privilegier utfärdade 1680. För att skaffa folk till den nya staden förständigades Ronnebys borgare att med pick och pack flytta till en stad som ännu bara existerade på pappret. Ronnebys stadsprivilegier drogs in för att inte återkomma från 1882. All handel, seglation och boning förbjöds, och staden härjades dessutom av en eldsvåda 1680. Ändå kom ett gevärsfaktori att hamna i den forna staden. Varför? Hur? Ronneby faktori tillhör de mer okända faktorierna och nämns oftast inte i uppräkningar över de svenska gevärsfaktorierna. Mitt syfte har därför varit att med huvudsaklig utgångspunkt i de tryckta källorna ge en överblick över faktoriets historia, personal, tillverkning och betydelse. Sammanfattning. Epoken Ronneby gevärsfaktori kom att vara i ungefär 100 år. Faktoriet var inte stort, personalen liten och tillverkningskapaciteten låg. Men det bidrog ändå med sin bit till det svenska stormaktsväldets sista stora krig. Faktoriet hade sin storhetstid före och under kriget. Därefter och i privata händer förde det en allt mer tynande tillvaro och spelade i stort sett bara en lokal roll som vapenverkstad åt amiralitetet. Genom den rikliga tillgången på vattenkraft och genom att utnyttja krigskonjunkturerna borde förutsättningarna ha funnits för att skapa en betydligt större anläggning. Men förmodligen saknades initiativ och tillräckligt driftiga ledare. Johan Åstrand igen.
Men sen i övrigt då så bodde de här hantverkarna, eller de som anställdes vid det här gevärsfaktoriet, de var svenskar, om man säger så. De kom från andra bruken och sånt där man jobbade med vapentillverkning. Så för det var ju liksom färdigutbildad personal som kom hit då. Och då verkar det som om, och så finns det kartor som från början av 1700, eller från 1700-talet som visar var de bodde i stan. Och då ser man att det blir en ganska stor andel som bor just i den här, man säger, nedre delen av stan. Aha. Så att det var nog, här fanns nog lediga tomter.
Ja, precis. Ja. Just det. Och när var det? Sa du?
Det här, då är vi 1680.
Mm-hmm, det är samtidigt som Karlskrona.
Ja, precis. Mm. Så att ena sidan blir det ju liksom en nedgångsperiod för stan. Å andra sidan så blir det ju en helt omorientering. Men ändå i praktiken så växer ju stan på grund av det här också. Men den får väl en helt annan karaktär. Mm. Så svenska myndigheterna ville ha en bruksort här istället för en handelsstad. Ja, så det är ju liksom det som de... Och då är det lite kul tycker jag med detta att vi har, att det verkar vara så... Det vi hittar verkar utifrån fynden i alla fall ligga i 1600-tal, kanske tidigt 1700-tal, men inte längre fram i tiden så. Och då är det antagligen de här hushållen som hör till gevärsfaktorien, så att säga. Och de människor som livnärde sig på det, som bodde här. Och då är det lite kul att se vad åt de för mat, vad är det för slags, har de självhushåll, har de, köper de in sina produkter, det är typ sånt man kan se mycket på benmaterialet. Och vad är det för, vad har de för liksom, vad har de på, vad har de för keramik, och är det sånt som är tillverkat här eller importerat och sådana saker.
Så. Det är så spännande det där. Det blir som ett litet hål på en liten grupp människor. Så.
Ja, precis. Mm, mm. Och det blir lite grann som här med båtsmännen vid Vallby för E22-grävningen. Det var också en grupp människor, precis, som kommer. De bor där lite, lite för sig själva, åtminstone i början. Mm. Och liksom, de kom från andra delar av det svenska riket. Ja. Här blir det lite samma sak. Ja. Därför tycker jag det är inte det är mycket möjligt att vi hittar lite mer tid i botten, men det känns som att många av de här spännande frågeställningarna tycker jag är kopplade just till 1600-talet. Och det här att det kan betraktas som en nedgångsperiod, men vad betyder det för de människorna som bodde här? Precis. Och hur förändras stan under den här tiden?
Men du sa att det var jättemycket slakt.
Alltså, det är mycket slaktavfall och sånt i botten.
Får vara, är det någon speciell plats här då? Eller hur tänker du?
Nej, det är nog det vanliga. Men om man bestämmer, låt säga att man i stan här, man har några tomter där man håller på och bygger och gör i ordning. Så kan man dumpar väldigt mycket avfall där. Mm. Men det är inte till något, det är förmodligen inte till något särskilt liksom, för att underhålla armén eller något sånt. Det är det nog inte. Nej. Utan det är bara, man dumpar avfallet här. Mm,
mm. Har ni hittat någonting mer så här personligt? Alltså något?
Det har egentligen varit ganska anonymt det mesta. Mm. Vi hittade ett hammarhuvud. Det var lite roligt. Okay. Det är en vapensmed. Det finns en karta från 1720. Och då är det vapensmeden Jöns Gummesson som bor här.
Okay. Vapensmed?
Ja, precis. Wow. Så, och där beskrivs det också att han har de husen på sin tomt och han har en smedja också.
Ja.
Så att fast det var liksom då ett vapenfabrik, så var ändå produktionen var ute på de här. Hantverkaren hade sin egen, fanns då flera vapensmeder, och de hade sina verkstäder på sin tomt, precis som hantverkare brukar ha i städerna. Mm. Men sen hade de då vissa gemensamma lokaler. Och sen så då 1780 finns det en karta ifrån också. Då står det en stockmakare som bor här. Och det är då alltså gevärskolv. Ja, så han är specialist på det. Och så finns det...
Så att det är
flera sådana här yrkeskategorier. Mm. Och låssmeder. Och då är det ju till liksom gevärslåsen, då till så här flintlåskonstruktioner och sånt. Så att det är högspecialiserade hantverkare.
Roligt!
Ja. Och det finns ju kvar här i ungefär 100 år, upphör i slutet av 1700-talet. Mm. Så lite speciellt kategori människor som har bott här.
Men du, jag tänkte så här. Jag har träffat dig förut. Mm. Då stod vi med små flintavslag och lite annat så där. Alltså du jobbar ju över hela spannet uppenbarligen. Men när man får en sån här grävning då som arkeolog, eller som ni gör. Mm. Hur går det till? Du har ju varit här och gjort en provgrop, tänkte jag säga. Men när man tar sig an sig ett sånt här jobb, för här kan ju egentligen dyka upp vad som helst. Det vet man inte.
Ja. Men det är ju det som är spännande, det där med att vara med från början är en process på det här viset.
Mm.
Men i början så tittar du på det som är grävt tidigare här och pratar mycket med Mikael Henriksson och Stefan Flög.
Just det.
Stefan Flög har skrivit en uppsats för länge sedan om det här gevärsfaktoriet.
Wow.
Det kom väldigt väl till pass.
De jobbar på Blekinge museum.
De jobbar på Blekinge museum. Och sen så då när vi började. Först när jag undersökte så tänkte jag att det var medeltiden som jag tänkte det skulle vara det roligaste att hitta. Och när vi hade lite keramik som var medeltida och sådär. Men sen så ju mer jag fick en bild av det här, av 1600-talshistorien i just den här delen av stan, mm. desto liksom, intressantare tycker jag att det blev. Så att, men det brukar bli så fort man börjar lära sig lite mer så om någonting, om ett sånt här, om ett område eller något sånt här, så dyker det upp en massa spännande frågeställningar. Så att...
Men när ni gräver så här då, för jag vet ibland som man träffar folk som, jag har precis varit i Östergötland till exempel och varit på en plats där det då finns alla tider såklart, men från mesolitikum och det var det som var fokus då. Det här att ha alla glasögon på sig samtidigt.
Ja, man får välja lite vilka glasögon man ska sätta på sig. Man kan inte riktigt ha alla samtidigt.
Nej.
Utan här, men här var nog... Nu är vi ju typ stadsmiljö. Så att, men visst, man måste kunna byta ibland. Det måste man.
Skulle det kunna hända att man gick på någonting? Nu är vi ju ganska, jag vet inte hur högt vi är.
Men det vore inte omöjligt att hitta lite flinta som är knutet till en strandmiljö här. Vi har hittat en flinta, men det verkar som det kanske framför allt är sånt som har kanske kommit med fartyg och sånt.
Okej. Okay. Vad trist, vad
synd. Men det vore inte alls omöjligt att hitta. Liksom, här kunde vara en bra, här var bra stenåldersläge precis där. En å flyter ut. Nu beror på vilka tidsperioder förstås man är och var man har kustlinjen just då. Men läget är jättebra. Så det blir bara egentligen en ganska liten ruta det här. Det är liksom typ, vad är det? Hela ytan är 15 kvadratmeter. Vi gräver inte riktigt hela för det var lite skadat i kanterna. Och sådär. Men, så det är inte mycket, men det ger verkligen jättemycket ny kunskap. Det gör det.
Vad gör man med den där kunskapen sen?
Så vi sammanfattar ju i rapporten som beskriver vad vi hittat och där vi tolkar. Och sen så fyndmaterial kommer ju till Blekinge museum. Men vi riktar ju, i bearbetningen så riktar vi ju framförallt in oss på de här frågorna. Vi satsar mycket på keramiken och djurbenen. Och då är just frågor om hur har de människorna som bodde här, hur har de hushållen, hur har de levt, och som vi sa, har de haft självhushållning eller har de köpt sina varor utifrån? Har de enkla föremål gjorda lokalt eller har de haft tillgång till import och sådana saker? Vi ska försöka ringa in lite grann och då kan man också jämföra med 1600-tal i andra städer som Kristianopel. Har vi som en bra exempel på en liten men inte särskilt lyckad dansk stad, 1600-tal. Det finns grävningar som gjordes i Karlskrona, i ärkvärtet Julin, där med alla kritpiporna.
Just det, ja.
Och sen kan vi jämföra med Torbjörn Brorsson som kommer att titta på materialet. Han har jobbat också med material från Kalmar och från Kristianstad. Så det är också både svenskt och danskt och 1600-tal.
Ja, det är ju det som är lite problemet i den här delen av landet.
Ja.
Ja. Vi är i lite olika länder.
Ja, det är olika länder. Och det här är ju verkligen, det här är också de människorna som har bott här. Det är verkligen människor som levde mitt, som försökte ordna sina liv mitt i det liksom kaoset som var under den tiden. Under den generationen kan man säga.
Ja, precis.
Det är ju väldigt intressant.
Ja, det är häftigt.
Som sagt. Så det är ett litet hål bara här. Men det,
ja, jag har ju varit uppe och gjort avsnitt i Kalmar. Jäklar vad de har grävt uppe i gamla stan.
Det är liksom otroligt mycket. Jättemycket.
Ja, sjukt.
Men det är ju liksom mer än vad som någonsin har grävts i gamla stan. Det är det.
Men spännande också.
Jättespännande. Fantastiska fynd ju.
Men hur fortsätter detta egentligen bort
här? Det fortsätter ditåt. Och de alla de andra hålen så är det djupt grävda källargrunder. Men det fortsätter ditåt, men här ska bara vara en gårdsplan. Vi har bara tittat så att det finns här under. Så det här blir skyddat. Ja. Det behövs inte grävas här. Och det finns då, eftersom Ronneby är inte så hårt exploaterad stad rakt in. Det här är mycket som är byggt under 60-70-talet och så också. Ja. Men ändå, det borde finnas ganska mycket orörd mark kvar. Absolut. Det borde finnas.
Åh, vad häftigt!
Ja.
Men det som kopplas in här efter nu då, är det osteologer och
Brorsson? Ja, precis. Vi är en del också med makrofossil analys, alltså växtdelar, fröer. Men det är framförallt de två sakerna vi satsar på.
När är rapporten klar då?
Om ett år efter fältslut ska det vara.
Ja. Spännande.
Ja.
Då kan man ju bifoga den digitalt till det här avsnittet ett år senare.
Ett år senare, ja.
Ja. Tack snälla för att jag fick komma förbi en snabbis. Ja, det finns så många små berättelser i allting och överallt. Och det är det som gör arkeologin så otroligt spännande. Tack Johan Åstrand från Museiarkeologi Sydost som tog sig tid att klättra upp i gropen för att berätta lite för oss. Tack också Stefan Flög på Blekinge Museum för att jag fick läsa ur din uppsats om Ronneby gevärsfaktori 1679-1780. Det här avsnittet har producerats med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Och kära du, följ gärna podden på Instagram eller Facebook. Där heter vi Arkeologi och Historia. Och glöm inte att tipsa vänner och bekanta om podden så att fler får komma ut i vårt kulturlandskap. Och jag som drar dig med ut i kulturlandskapet heter Lena König. Mm.